Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.
Hej och välkommen till Oskar och Fredriks podcast. Det är jag som är Fredrik.
Och det är jag som är Oskar.
Nu befinner vi oss i Munkfors.
Ja, hos Per Trollsveden i hans fantastiska kursgård Alla sinnen. Som den här butiken heter i alla fall.
Absolut. Och vi har haft förmånen att ströva runt lite i butiken. Och här finns ju allt.
Verkligen allt.
Som man kan tänka sig.
Inom det andliga.
Exakt.
Vi har ju både trummat har du gjort och vi har ju kollat och i kristallkulor har vi gjort.
Ja, vi har fått ljushealing. Och vi har
kristallbädden
fått, också. Och vi har fått vit vin, höll jag på att säga. Vit healing.
Ja,
vitvinshealing, det är något annat. Det går vi inte in på i den här podden just nu i alla fall.
Nej.
Nej, vi har blivit spådda i kristallkula.
Mm. Allt det här kommer vi få se på YouTube.
Absolut, och det här är ju bara början. Alltså vi har varit här i några timmar och vi ska vara här i ett par dagar till.
Ja.
Alltså var ska detta sluta någonstans?
Jag undrar också det. Vi har ju ändå, jag sa det precis innan vi började spela in, det är tur att vi kom i tid. För vi har ju ändå gjort väldigt, väldigt mycket material för vår YouTube-kanal.
Ja, visst. Så det är ju vansinnigt kul.
Och vi har ju sagt det här tidigare, Fredrik, att vi kommer ju utöka självklart på YouTube och det är ju det vi gör just nu. Vi har ju investerat i en drönare idag.
Ja, precis. Ja, det ska bli så kul.
Ja, vi har ju så mycket grejer på gång.
Ja, så att och det kommer ju komma upp en sån, vad kallar man det för? Unpacking. Unboxing. På våran, alltså vi har köpt den senaste drönaren.
Ja, det blir galet. Och det som är ganska roligt är ju också typ att vi kom till Munkfors. Vi spelar in med nu med Lennart har vi gjort och vi spelar in med Per.
Mm.
Och imorgon ska vi iväg med Per till Rambergsgården som ligger lite utanför Örebro.
Mm.
Där vi kommer prata lite med dem angående vad som pågår i deras hus och deras gamla kursgård som det egentligen är från början. Och ett hus från 1800-talet som har varit även ett sinnessjukhus.
Exakt.
Och sen på söndagen så ska vi ta med Per också till Patrik Isaksson som ska få äta en god lasagne och förhoppningsvis också spå lite grann. Så att det är en fantastisk weekend där.
Exakt, och sen så har vi fått reda på att det spökar ju här på kursgården. Så att vi ska ju ha en egen session här ikväll, du och jag, Oskar.
Ja.
Nej, men får se ifall vi får träffa på den trevliga vaktmästaren som går här och passar på bygget. Och vi fick ju reda på att det har ju varit en gammal skola här tidigare. Inte läroverk kanske, men en skola har det varit i alla fall.
Så som ni hör så har ni mycket material att titta på. Så in på YouTuben och kika och se till att prenumerera på YouTuben så att ni inte missar kommande videos här med oss och Per.
Exakt.
Så Per har ju varit med en gång tidigare utan dig, Fredrik, på grund av att du var på nära kryssningen när jag var i Vänersborg och träffade fantastiska Per där.
Precis.
Och för er som har lyssnat så kommer ni få ett betydligt mycket längre intervju nu.
Exakt. Och välkommen Per.
Tackar.
Hur, alltså det här är ju inte första gången du gör podd.
Nej, det är inte.
Nej. Du är gammal i gamet som man brukar säga.
Precis. Men han har gjort någonting som inte vi har gjort. Han har gjort en riktig tv.
Riktig tv har du gjort.
Ja. Nej, men det är så här.
Ja.
Så jag gjorde ju 8 program med Livet på andra sidan 2018 då jag och Vivi Linde och vad heter hon? Zoe var med.
Just det.
En av tre var jag. Mm.
Det kommer jag ihåg. Jag vet inte, såg du det då, Oskar, på den tiden?
Jag tror att jag förmodligen inte såg det.
Du är ju inte så gammal.
Jo, det är jag. Men jag tror nog bara typ att jag vet att det gick på tv, men jag vet inte om jag var hemma för att titta på det. Så kan jag nog säga. Men jag hade nog velat se om det nu om det går.
Mm, jag vet att jag såg alla de avsnitten.
Tackar för det.
Absolut. Så det...
Var du bänkad då? Käkade du popcorn då?
Nej. Inga popcorn.
Inga popcorn.
Nej, det var ostbågar. Ja.
Men jag tänker lite grann så här, Per. Vi har ju spelat in lite grann tidigare. Vi pratade ju lite grann om att när du växte upp ju. Ja. Och det finns ju att lyssna på om man vill göra det. Det är bara några avsnitt tillbaka. Men jag tänker liksom, Per, den här kursgården som vi befinner oss i.
Jajamän.
Det pratar vi inte så mycket om egentligen. Nej, vad är det för plats och vad är det för ställe?
Vi befinner oss i Värmlands djupa skogar i Munkfors. Det är inte så många som bor här som ni vet. Men vi är en liten by här och vi har en butik som vi har. Och sen har vi då en kursgård ovanför kurslokal och man kan också sova över några stycken och sådär. Så att det har vi ju här i Munkfors då. Mm.
Det var ju väldigt bra ställe och jag kan tänka mig att det ligger rätt bra till egentligen geografiskt kanske för att komma från många lite större städer som Karlstad och lite sånt också.
Ja, det går ju att åka buss till Munkfors så det är inga problem.
Det går att åka buss hit alltså.
Det trodde man inte.
Helt otroligt. Ja,
det går väl 10 bussar om dagen.
Mm. Ja, men det är inte dåligt. Alltså, det är ju mer än vad jag har hemma hos mig. Jag har inte en enda buss som stannar utanför mig.
Nej, det har ju faktiskt inte det. Men jag tänker, Per, du började ju med din andliga förmåga ganska tidigt ju.
Mm, stämmer bra.
Och jag tänker, hur gjorde du egentligen för att utveckla din förmåga?
Alltså, jag gick först reikikurs, var väl egentligen 1992. På våren var det. Och... då öppnade sig allt upp. Min kusin då, Ann-Louise, eller Ann-Lo som hon kallas. Hon drog in med det här, liksom det här med astrologi. Och vi tog dit, hon tog upp till sig astrolog och vi hade tarotkurs. Och det kom Thomas Jönsson från Stockholm, flög in till oss. Och vi hade en Karin Möller som lärde mig mycket om kristaller och pendeln framförallt. Så egentligen är Karin Möller, jag ska tacka för min pendelkarriär.
Mm,
och kristaller.
Okay. Mm. Ja.
Du hade ju en pendelbok som hade sålt i 50 000 exemplar.
Nej, men stämmer det. Och nu har jag gjort om den då, så nu heter den ju Pendelns ABC. Den hoppas jag ska sälja lika bra.
Absolut, ja.
Men för att fråga när det gäller pendeln. Vi visar ju lite grann på YouTube om vi går in och kollar hur det fungerar och så. Ja. Funkar det för alla människor? Det måste vara
Nej, det är ju liksom många människor med så här jättehårt kontrollbehov och allt det här. Och så. De kan lätt liksom låsa energierna från det högre jaget då till sin position. Och många människor, vi kan ju till exempel, jag kan ju hålla en pendel i höger hand och så kan jag bara tänka att den ska snurra åt ett håll, så kan jag ju faktiskt med mental kraft också påverka pendeln. Det är därför det inte alltid slår in allt det vi kollar med pendeln. Va? Så att jag hade en kund idag faktiskt som skrev till mig här bara för en stund sedan och hon berättade om den här fantastiska pendelmattan hon köpte mig och då har hon ju läst min bok naturligtvis. Men hon frågade till exempel registreringsnumret på hennes bil, fick hon fram ett exempel nu. Och sen frågade hon också hennes födelsedag och den bokstaverar allting och så. Så det var ju lite spännande att det kan fungera.
Ja, verkligen. Mm. Och, men apropå det här med när man använder pendeln, vad är det då som... Alltså det skapas ju någon form av vibration, frekvens som får pendeln att pendla åt ett visst håll, en viss riktning.
Precis,
eller?
Precis. Och det är ju så här att om man kopplar upp sitt högre jag och pendeln är en länk till vårt högre jag. Så vårt högre jag vet ju egentligen alla svar. Det är så det fungerar, det vet ju också Fredrik. Men det funkar liksom så. Så att ibland när vi då med vår tankekraft kanske använder höger hand, då har vi lätt att påverka med vår tankekraft, alltså... liksom fysiskt kan man ju tänka, jag kan ju hålla en pendel så tänker jag så här, snurra runt med sols, så gör den ju oftast det, va. Men då gäller det också att jag har ju ingen glädje av att den ska, jag ska sitta och önska vad fan jag vill ha för svar, det är ju ingen mening alltså, så att det är ju waste of time. Så att därför handlar det om att oftast meditera folk en kort stund innan, att man nollställer sig och så låter man bara pendeln. Jag brukar också ibland göra så här att, ja, nu har jag hållit på så länge, men jag rekommenderar till folk att, ja, men gör så här, skriv en lista 12 augusti och så kan man pendla vilken dag det är det kommande år till exempel. Och, så. Och ofta så brukar folk få det svar som är rätt som de inte vet om. Så man kan ju träna upp sig lite grann också innan man börjar ställa jätteallvarliga frågor. Och så. Som om när du ska dö, det ska du ju aldrig fråga. Mm. Jag gjorde det i min ungdomsdag, tyvärr. Så frågade jag till exempel, det här är helt sjukt. Jag har aldrig gjort det sen. Då frågade jag, när ska min pappa dö? Och jag, min idiot, fick ju då svaret 1995. Han dog 1995, så det stämde ju. Sen frågade jag bara på mormor. Det var de två, för de var ju äldst och sjukast och så. Så frågade hon, ska mormor dö? Ja, hon skulle dö 1997. Och det gjorde tanten. Hon var ju över 85 år. Men i alla fall, och man ska aldrig fråga död. Mm. Aldrig, aldrig. Men nu var de ju inte friska, någon av dem. Så jag visste ju att de skulle ju lämna mig någon gång. Men att jag fick ett exakt svar. Nu frågar jag aldrig månad visserligen. Men jag tror att man ska aldrig fråga så här, är Oscar otrogen? Nej, men förstår liksom att det är liksom, för då är det så här, om din tjej ska sitta och är Oscar otrogen, och så hennes, kanske hon kanske är vild i fantasin, och hon kanske är så här svartsjuk som fan, och så hennes tankar gör att hon får fram, jo, han är otrogen med grannen. Förstår du vad jag menar? Så att därför så säger jag så här, med otrohetssaker och så, det brukar jag helst vill att man plockar bort i tankebanan, för att det är någonting som vi väldigt lätt, om vi är väldigt paranoida, så skapar vi en vibration med vår tanke. Förstår ni vad jag menar, va?
Ja, absolut. Men jag det blir en självuppfyllande profetia.
Jag har frågat någon gång liksom, med Lennart har aldrig varit otrogen än i alla fall, så det är bra.
Så du går in och frågar det ändå?
Ja, jag skojar, gjorde bara för skojs skull.
Men tror du Lennart ska ställa den frågan mot dig då, Per?
Ja, det är mycket möjligt.
Men hur länge har ni, du och Lennart?
Vi har träffats sedan 2004 i självaste Trollhättan. Så där började vår sagohistoria 2004, och det var oktober månad. Och ja, så det började där.
Men ni möttes i Trollhättan?
Ja, vi hade träffats något år innan, då inte i de erotiska tankarna, utan då var det ju mer liksom, han var en utställare på en mässa jag hade i Karlstad med dåvarande frun Ylva. Så att jag har ju liksom, ja, sett han sådär, va? Men sen så gjorde en anställning, han ville ha ett nytt jobb, och så kom han upp till mig, och så, ja, så blev det ena efter andra.
Men får jag fråga, det här, nu kommer vi gå in lite på privata grejer, men du hade ju fru och du har...
Två, jag har inga barn, men jag har haft två fruar jag var gift med.
Mm. Visst, får jag fråga, visste du att, eller är du liksom bisexuell? Eller
nej,
liksom?
Alltså, ja, man kan ju inte säga att jag är helt 100% homosexuell, för annars ska jag inte kunna leva med två kvinnor. Nej, fungera, men
det kanske kan ju vara ibland att man
alltså,
inte...
Alltså, jag visste, de här två kvinnorna, bägge två visste jag om mitt liv innan med bara män, så att säga. Jo, så att, kanske hade någon ungdomsflört någon gång sådär, men det har inte varit många kvinnor i mitt liv, kan jag säga. Men det är några fler män.
Det är så. Mm. Ja. Mm. Ja, men det är intressant ändå att de tänkte i de banorna att men jag kanske kan få Per att bli helt,
ja,
straight.
Det var väl det de hoppades på, om inte annat. Fast men, det gick ju inte så bra.
Men du och Lennart då träffades 2004. Det är nästan 19 år sedan idag.
Ja,
då.
Ja,
och
precis.
Ni har egentligen då jobbat egentligen tillsammans.
Ja, vi har jobbat tillsammans i stort sett från dag ett. Sen så började vi med kursverksamheter och så. Det kom in något år senare där och så. Men eftersom Lennart är så medial och han är så fruktansvärt lugn och duktig, så finns han ju som en bra, det är ju skönt kunna liksom, ofta, ibland kan jag åka iväg själv och kurs och så, men det är ganska skönt att ha någon med sig också, för att man kan bli trött, man kanske inte är uppkopplad 100, och man kanske behöver liksom, ja, meditera eller ta igen sig och sådär, du vet.
Mm. Ja, precis, man har olika energier också.
Ja, absolut.
Självklart. Så att
det... Och eleven uppskattar det väldigt väl, för att genom att han är så väldigt lugn och till ett annat tempo när jag kommer in som lärare, bara, nu ska vi köra, nu ska ni länka, kom igen nu, vad är förnamnet på namnen som du säger och sådär. Så att vi är ju väldigt matchmaking, så att vi kan ju ge två sidor av den andliga världen.
Men det känns ju verkligen som att han är ju liksom din, han som tar ner dig lite grann på jorden.
Ja, det kan man väl lugnt säga.
Ditt ankare.
Ja, lite, ja, så kan faktiskt. Man säga. Mm. Och han är ju väldigt duktig på baka, som vi har ju märkt här, ja, också. Så att det finns en fördel med Lennart, kan jag tänka mig.
Ja, men det är ju vikten då som man får tänka på.
Men jag tänker, om vi går till när du var med på det här programmet Andra sidan, heter det så? Eller?
Livet på andra,
livet
sidan.
På andra,
ja,
sidan.
2012, ja.
Kan du berätta lite grann hur du hamnade?
Alltså, det var ju så att jag fick en sån här förfrågan då. Och jag vet inte exakt allt, men jag förstod som att det var någon som inte... Ja, man gjorde ju såna här tester då för att få vara med. Och jag kan ju säga det, när jag gjorde den testen där, så tänkte jag så här, men gud, det här kommer ju... Ah, det var en ung tjej som kom in. Det är en mardröm för medium oftast. Därför att kom en ung tjej in. Hon är ofta som hon är 20 år. Det är inte säkert alla hennes släktingar är död. Hon kanske inte träffar gammelfarfarfaren. Eller du vet, hit och dit och allt det där. Så att, men det gick ändå bra. Hon var nämligen med. Så att hon förstod budskapen. Hon förstod vem det var, så. Så det var ju tur för mig det. Men jag tyckte inte att det var en sån här glasklar läggning. Liksom sådär. Som när jag såg stjärnfallet i din... Nu var det en spåkul skola visserligen, men när man har andekontakt så är det ju ibland man har så här blickskontakt, man kan få förnamn, händer någon gång då och då. Man får sådana detaljer som är sådär som jag är van. Alltså jag är ju lite bortskämd. Jag brukar få så jäkla mycket bekräftelse av de som sitter som nu sist i Borås. Det var ju helt galen seans. Det är en av de bästa jag har haft sedan 2018 sedan jag blev sjuk då. Mm. Så att nu är jag på väg tillbaks till livet.
Ja, skönt.
Härligt att höra. Verkligen.
Ja, jag kan ta över om du vill. Jag kommer fråga en fråga som jag vet inte om du har fått den ställd tidigare. Okay. Men jag tänker du så här att det som är intressant med dig, Per, är ju faktiskt att du är ju annorlunda i branschen genom att du har liksom din egna stil.
Ja.
Du är väldigt framåt och du är andlig. Mm. Och jag tänker, kände du någonstans typ att det var mycket fördomar på grund av att du både var homosexuell och andlig när du var ung?
Ja, alltså homosexuell, det i skolan så kallar de mig redan då bög, så det var väl inget märkvärdigt i sig. Jag var ganska fjollig, det är väl idag också. Men så att, ja, klart, alltså, andlig fattar nog ingen då att jag var. Idag så, eller sen jag då kom ut och var i tvn och allt det där, så det är klart folk har ju reagerat från min omgivning då, från skoltiden och så, positivt mestadels. Sen är det så här, man är religiös och tror på Jesus, ja då kanske jag inte kom högst upp på listorna.
Mm. Men var det en tuff period eller skete du vilket liksom?
Andligheten var ju inget problem egentligen i min barndom så. Det var bara att mamma sa så här från början då, bli inte som din mormor. Sluta hitta på att det går andar här och sluta och sådär. Fast hon hade ju massa upplevelser, berättade hon nu sen när jag växte upp och så. Men så min mormors syster, hon var ju superduktig, hon var ju en riktig häxa. Hon trollade bort alla mina vårtor, jag såg ut som en böld hela jag på mina händer. Det var liksom från noll och ingenstans så bara hoppade fram en 10-15 vårtor på mina händer, bara strömmade vårtor. Och jag tänkte, vad fan är det, nu ska jag dö, jag har fått någon spetälska eller någonting. Och då så sa mamma, lugn, du, så det hade jag exakt när jag var i din ålder. Jaha, min syster slapp den, fan, hon slapp ju det i alla fall. Så då brorsan, vad jag vet, hade inte heller, men jag var precis som mamma. Och då kallar man ju det på ett annat häxspråk, drabbad.
Vad heter det?
Drabbad.
Drabbad.
Att man är drabbad av en speciell förmåga, okay, eller gåva. Eller, ja, visst. Så det kan ju bli vårtor lite varstans. Men det var på händerna för min del.
Men menar du att du fick vårtorna för att du är medial? Min andlighet.
Ja, absolut. Aha. Så det är ju så att ibland är det påstås, jag vet ju inte det. Så när jag kom in till min mammas mormors syster då, som var min mammas moster, så hon bara tittade på mig och sen så, jag kommer ju inte ihåg, jag var ju så liten, jag var bara 5-6 år, men hon bara tog sådana här rökhårstrån, det gjorde jävla ont, hon rökt dem från roten och hon höll på, så jag skrek ju. Och sen hade hon sådana här sidfläsk och så snurrade hon runt och gned på varenda vårt och så sprang hon ut och så, hon sprang ut för varje vårt, hon tog allihop och så stack hon ut med alla med hårstrån och så grävde hon in. Sen fick inte vi följa med på den här ritualen då, men ta med fan, alla var borta innan en vecka, fuff som borta, helt galet. Och jag var så jävla rädd, jag var så rädd, vet du. Jag tänkte, gud vilken häxa.
Shit, vad spännande.
Så hon var skitduktig, men hon lärde ju aldrig ut det till någon av sina två söner och så, det gjorde hon inte tyvärr.
Nej, men du var ung här nu, vad var du?
5-6 år, inte gammal.
Nej, har du, när du blev lite äldre sen då, hur länge levde de? Har du träffat dem i lite vuxnare ålder än 5-6?
Tänker du min mormors syster? Ja, tyvärr mormor. Så dog, ja mormor, hon träffade till jag var 27.
Ja.
Men Aina, hon dog faktiskt väldigt tidigt, hon dog... Jag tror inte jag var med en 10-12 år. Hon blev en väldigt svår olycka. En långdragare körde över precis när sitt fönster där hon bodde.
Jäklar.
Så det var en extrem hemsk upplevelse.
Oh,
så jag kanske var... Jag kan inte ha varit med en 10 år när hon dog, tyvärr. Så jag hann ju aldrig bli medial och fråga... Eller en medial var ju, men jag hann ju aldrig fråga ut henne om allt hon höll på med. Men mormor hade ju mycket där. Hon pratade ju liksom, skrek liksom... När barnen låg och sov, min mamma och hennes bror, så kunde hon ju skrika vid dörren. Lämna huset, låt mina barn vara i fred. Så hon körde ju ut andarna när hon kom, va. Så hon såg dem också, men hon pratade ju inte vad jag kommer ihåg med mig om att hon såg andar och allt det och så. Men hon drev ju ut andarna, det hör mamma berätta. Hon skrek liksom att andarna skulle lämna hennes barn i fred. Va. Så hon såg ju saker och ting. Det var inte att hon var psykiskt sjuk, vilket kanske min mamma ibland upplevde då, att när hon var så... Men hon sa ju till exempel mormor min mormor, hon visste saker ibland. Och när hon visste en sak så hade hon oftast rätt faktiskt. Jag kan aldrig komma ihåg att hon inte hade rätt. Hon sa till exempel en vecka innan hennes bror dog, Herbert är död. Och sen dog han en vecka senare och mamma sa, sluta svamla, han lever, jag pratar med han idag. Hon bara sa sådär. Då var hon på väg att bli lite senil vid den tidpunkten. Då var hon inlagd på sådär vård hemma. Men det var helt sjukt. Så veckan senare dog hon. Eller han dog menar jag. Det var helt sjukt. Så det var lite sådär. Men det är de två andliga. Som min farmor, det var Bibeln. Jesus älskar mig. Så då vad heter, fick vi läsa Bibeln. När jag var där fick vi titta Bibeln och sådär. Lite bibelstudier och så. Men jag dog inte av det va. Men att liksom hon var ju religiös. Men hon spelade kort med mig. Det gjorde hon inte med någon annan av barnbarnen. Eller sina söner. För de fick stryk när de var liten. Spelade hon kort, det var djävulen som kom. Så då fick de stryk alltså. Jaha. De fick inte finnas ett kortlek i huset. Då fick de stryk.
Men inte med dig?
Nej, det gick det bra. Så när min farbror kommer in då, Sixten. Så, men mamma, vad gör du? Låtsas som hon inte hörde någonting. Låtsas som hon bara döv. Hon svarade inte han.
Varför tror du det då?
Jag vet inte. Men jag och farmor hade en sån här connection spiritual. Alltså, farmor, jag var ju lite rädd henne. För hon var ju väldigt barsk. Hon var ju väldigt bestämd. Och här var det inte någon jävla gråtande tant. Inte. Nej. Farmor har aldrig gråtit, vad jag vet.
Dagens avsnitt är sponsrat utav tarotlinjen Stjärnregn. Här kan du få medial vägledning om kärlek, jobb, ekonomi och även seanser. Du kan söka borttappade föremål och bortsprungna djur. Stjärnregn är öppet alla dagar mellan 07 och 01. Och vill du ringa dit så ringer du 0939 1943. Vill du läsa mer så går du in på stjärnregn.se. Avsnittet är dessutom sponsrat utav butik Alla sinnen. Här kan du köpa tarotkort, kristaller, pendlar med mera. Vill du läsa mer om detta så går du in på trollsveden.com.
Kanske när farfar dog då, men annars nej, men hon var ganska bestämd och hon var, men mig var hon ju som en ängel med, så jag har ju en jättefin bild av min farmor som inte en son direkt hade, kan man inte påstå.
Den slags kvinna känns inte det som att den kanske inte existerar riktigt längre. En sån, det är så här stenhård, benhård.
Nej, men jag tror inte att, ja, det religiösa sekter kanske de gör så. Det kan du ju tänka dig, eller andra kulturer va. Mm.
Men när du var yngre då hade du egentligen ingen i din familj som du kunde prata med förutom din mormor om det här då?
Eller? Jag fattar ju, jag var ju så jävla rädd för andra. Jag var ju livrädd, jag bodde i mitt spökslott eller vårt spökhus. För tanten som hade bott där för kanske 20-25 år innan eller äldre, jag vet inte, men hon hade ju ramlat i trappan, vi hade en sån här kedja, vet du. Så hon ramlade i trappan, så slog hon ihjäl sig där. Så hon var död, alltså hon dog i huset vårat. Och sen då, så många år senare kom vi dit. Men du vet, vi kunde ju höra, det hade ju min syster hemska upplevelse. Alltså hon trodde ju att vi låg på hennes soffa i hennes rum. Så hörde hon så här, djupa andningar väldigt ofta. Men det var ju hon som låg där bakom henne. Alltså fast i soffan. Mm. Och vi kunde ju höra liksom så här, när någon gick upp för trappan. Det kan ju göra gamla trappar, det knarrar vet ni. Men det kan fan inte gå upp och ner hela tiden. Så morsan började ju bli lite så här suspekt liksom. Hon, när man har pratat med henne sen i vuxen, min egen vuxen. Och då kunde hon ju berätta att man började fundera vad det var. Fast hon var ju som så rädd att bli tokig som sin mamma var. Så att hon, mamma stängde ju av väldigt mycket. Men sen när pappa dog så sa hon så till mig en gång när jag var. Så sa hon, vet du vad Per? Nu tror jag att jag blir begaren. Jag bara, då sa jag. Pappa satt på sängen i natt. Ja, men det är väl naturligt, sa jag. För jag hade ju liksom börjat utveckla mig då. Så, men gud, så, han kom och satt sig på sängen. Hon var helt förstörd. Hon
visste väl inte hur hon skulle hantera det riktigt.
Nej, men idag är hon jäppen för det här. Ja. Så idag är det ju en helt annan. Och min syster jobbar ju som medium också, healer. Hon är jätteduktig.
Ja, så det ligger i familjen, kan man säga.
Ja. Sen har ju min andra då, kusin Ann-Louise, som är på pappas släktband, och min syster är både mamma och pappas släkt, vi är helsyskon då, men där har vi, pappas sida har ju lite mer, just en av dem har ju varit så, och sen hade jag en kusin faktiskt som var Jehovas vittnen idag va, men hon var för jävlig på spåsvansen och sånt där, men hon blev väldigt så här, såg hon en svans att det såg inte bra ut en dag, då gick hon inte ut, så hon slutade helt med det och blev Jehovas istället.
Men vad menar du med spåsvansen?
Ja, jag kan inte spå svansen.
Nej, men vad är det för något?
Man lägger en läggning eller någon slags dagsläggning eller nyttidsläggning. Jag kan faktiskt inte spå vanliga kort. Det kunde jag lite grann från när jag läste Heike Vesas böcker som en bibel. Men nu håller jag inte på. Nu är tarot jag håller på. Men det är ju samma princip. Va? Det är, jag kan ju lägga en dagsstjärna och se med tarot liksom, när ska vissa saker hända och så. Och så, som när jag liksom har tappat mitt körkort någon gång när det gått lite för fort. Örebro är ju inte den stad jag gillar bäst i Sverige. Och Stockholm tappade en gång och en gång var det Skellefteå. Så tre gånger tappade körkortet, men nu har jag kvar den så länge.
Jaha, det är bra.
Ja, för jag trodde när du sa läsa svans så tänkte jag, var det en katt som gick förbi och viftade nej, på svansen?
Nej, absolut inte. Nej.
Det kan inte jag.
Nej, men där kunde jag ju se liksom att det är någonting med myndigheter en viss månad och sådär. Och det sjuka var då, förstår ni, jag höll på att spela in För livet på andra sidan. Jag höll på att spela in det tv-programmet just då. Eller det var ett annat, det var något tv-program jag spelade in. Jag tror det var Livet på andra sidan. Det kan ha varit ett annat tv-program, kommer jag på nu. Det kan ha varit ett annat tv-program, men det var så här udda jobb med ett annat program innan dess, så var jag med i något udda program, jag kommer inte ihåg vad det hette nu, men och då, det kan ha varit det, men vet jag, de tillfällen så var jag i Stockholm i alla fall, och då tog snuten mig. Jag hade en snutbuss bakom mig, eller polisbuss bakom mig, som liksom precis bakom mig alltså, och jag kör mot rött ljus. Det var ju jättebra, va? Jag kommer inte ihåg varför jag gjorde det. Någonting blev fel, så att jag bara kör mot rött ljus, och då fick jag ingen körkort kvar.
Men du berättade ju också lite grann att det var en polis som hade stoppat en annan gång, och han visste ju mycket väl vem
det var. Ja, han tog ju inte körkort idag i alla fall. Nej, men det var väl någon razzia de hade, men det var mitt i natten och det var helt svart, det fanns inte en lampa. Helt plötsligt så liksom slår de på allting och börjar jaga mig, men de viftar in mig och sådär, så jag blev bara helt sådär paraplex mitt i natten. Jag kommer inte ihåg varför, jag var så jäkla sent ut, och korsvart sommar var det. Och så kom en, ja, körkortet. Ja, så går han körkort, kom han tillbaks. Så sa han, vet du, jag har en bok i min bokhylla hemma. Sa han, jaha, så ja, det var ju trevligt att höra. Och så att, ja, men det var ju väldigt konstigt, en poliskonstig, han var ju inte så gammal, han kanske var 30 år. Mm. Men ändå.
Och vad hade han för bok då?
Pendelboken, den lilla pendelboken, så jag blev lite paff där.
Så det var ju väldigt spännande. Han kanske var satt i bilen innan och så att du och satt med pendeln. Ska jag ta körkort? Ja, körkort, nej.
Jag vet aldrig.
Men jag tänkte lite grann typ så här, på livet på andra sidan när tv, när det sändes och så vidare. Måste ju ändrat radikalt för dig.
Ja, alltså jag var ju ganska känd kan man säga innan. Alltså inte rikskändis som man kallar det då. Utan jag var ju mera så här, hade varit lokalt på massa olika tidningar. Och jag var i Svarsvar någonstans. TV4 i Skövde. Så var jag med i tv-program. Då pratade jag med en hund. Och det var riktigt bra det programmet. Det var liksom perfekt. Alltså det var, jag hade ju alla rätt. Så det var ju kul. Men det brukar jag ju ha. Men ändå så var det kul att man får när man en tv-inspelning. Då, så där, så det funkar ju bra. Vad var det mer?
Du måste ha vänt sig radikalt livet. Liksom.
Jo, alltså gud, när man blir rikskänd. Alltså, då var det ju, det var ju från hela landet. Alltså jag fick ju, ja, var det på en eller två månader fick jag 2000 mejl. Det problemet var att jag är från Norrbotten och vrångtjurig. Så Lennart fick inte hjälpa mig att svara på mejl. Utan jag skulle alltid det själv. Och då vet ni själv hur det blir. 2000 mejl, det gör du inte på en vecka. Så folk var ju rent förbannade för att jag aldrig hörde av mig.
Men du ber om ursäkt idag då?
Ja, idag ber jag om ursäkt. För alla jag aldrig har svarat på sms eller att jag har svarat på mejl, så ber jag om ursäkt.
Men kan man inte tänka lite grann som, ja, men kan man inte tänka lite grann som jultomten? Du kan ju skicka brev till jultomten, men får ju aldrig ett svar. Så det kan väl vara lite så man kan tänka när man skickar brev till Per.
Nej, men annars så brukar jag, nu för tiden så hinner jag med alla mejl.
Ja. Ja, men grejen är typ att det kanske Lennart som svarar på dem nu då.
Nej, jag är fortfarande tjurskallig norrbottning.
Men vi har ju en sån här fråga som vi ställer ibland. Ja, och du har ju varit med i gamet så länge som du har varit nu.
Absolut.
Men har du någon sån här extraordinär upplevelse som du har varit med om? Som
andlig, tänker du?
Andlig, ja, precis. Mm. Som, alltså det där tog antingen hårt eller att... Ja, det här var någonting utanför det vanliga.
Ja, alltså,
i dina mått mätt nu då?
Alltså, tänker du privat alltså?
Nej, det behöver inte vara privat, utan bara...
Ja, alltså man, ibland när man får förnamn så blir man ju jäkligt chockad att det stämmer, va? Så man får ett namn i huvudet och så heter den tant man pratar med från andra världen. Så heter hon det till exempel, eller... Jag tycker det är så fascinerande. Ibland också får man informationen att då säger de så här att jag kanske bara sett att hon hade inga barn. Det är väldigt sämre, men det händer ju. Och ibland kan jag känna att gud, så många barn. Det var, gud, jag undrar om inte hon hade över 10 stycken. Då hade de 14 en gång, va? Så att ibland kan man kan få mer exakta saker. Men namn tycker jag är häftigt när jag får det. Men upplevelser en gång, ja. Jag var ju här utanför, jag ska inte säga vars, men utanför Karlstad var jag. Och så får jag till ett hus och så gick jag huset och kände att det var ett rum som var rent för jävligt alltså. Och jag mådde så jäkla dåligt. Och då när jag sätter mig ner, vet du, då ser jag en arm på den här personen, en kille var det då. Och jag såg hans ålder, så ser jag hur han...
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Nej.
Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Kör in en heroinsprut alltså. Han gjorde det. Han tog livet av sig själv. Alltså en överdos tog han i hemmet. Och det stämde i det rummet. Så det var lite häftigt. Mm. För då fick jag verkligen det. Jag såg honom. Jag kände honom. Och jag kände, gud, det känns som jag får in någonting i min kropp. Så jag mår jätteilla. Jag ville gå och spy. Och jag var helt så här förstörd alltså. Det är ju inte så ofta det händer.
Nej, tack ibland, och lov.
Nej. Och ibland jag blir full när jag pratar med andarna. Så jag kände mig, gud, så full jag blev nu. Liksom, så jag nästan sluddrar. Alltså. Det har ju hänt också, va? Men det är inte ofta. Men det händer att man får in mycket karaktär. Att man får liksom anden. Att anden liksom går med för nära. Eller för nära, men väldigt tight. Så egentligen är det när andarna ska snacka med oss. Desto närmare de står oss, desto mer frekvenser kommer det. Va, liksom.
Mm. Men skulle man nästan kunna beskriva det att man blir lite besatt? Eller övertagen,
ja,
på något
alltså,
sätt? Då, eller?
Det har hänt att andra hoppar in i mig. Det har hänt några gånger. Men då har jag varit, oftast har jag varit medveten om att de ska få ta över, men då släpper jag. Jag förr i världen jobbar ju med trans. Bara på mina kurser gick jag alltid trans sista gången för att de skulle få se hur det gick när andan gick ut och in. Och det värsta var faktiskt, det är en hemsk upplevelse. Då sitter jag där, min syster går kurs, vet du. Och jag sitter där och tar in en del andra och så helt jävla plötsligt känns som jag ska brinna upp. Känns som jäkla. Jag tänkte, fan, nu måste jag bryta. Men jag bara, pang, vet du. Det var brorsan som hoppade ner i mig. Och han säger saker till min syster via mig som jag aldrig kan veta. Och det var lite häftigt. För hela gruppen liksom, ja, det vet de ju inte om det var riggat, va. Men hon sa till mig sen, som jag är helt chockad, sa hon. För det är ju saker, de var ju som bästa vänner. Och det var saker och ting. Jag vet ju inte själv vad jag sa eftersom jag var borta då. Mm. Han hälsade ju på mig då. Mm. Och sen en stund senare så hoppade han ju ut. Och så kom min farsa in. Och det var inte det roligaste för min kropp heller. För jag kan säga att det kändes inte bra att ha honom i min kropp. Det var absolut, men det var väl meningen, men det var inte bra.
Kan alltså, du välja vilka du vill ta in?
Nej,
det bara kommer in.
Ja, jag vet alla vem som hoppar ner, va. Nej. Nu ska jag tacka Gud för att jag inte haft någon att bli besatt av någon demon eller så, för det hade inte varit roligt.
Men kan, om jag tänker du så här, när de hoppar in då, hur vet du att de lämnar, eller kan du kontrollera
när de
lämnar?
Nej, men jag kommer ju tillbaka, när ingen andar i mig så kommer ju tillbaka.
Och de lämnar egentligen bara?
Ja, de hoppar ner och så hoppar de ut och så fortsätter de. Men för på grund av mitt hjärtklaffoperation så kommer jag aldrig mer gå i trans i mitt liv. Aldrig, aldrig, aldrig. För man ska ju inte leka med andevärlden. Och har man en pacemaker, då ska man ju heller aldrig jobba med trans.
Nej.
Never. För då är man en idiot. Mm. För du vet, om vi sätter hoppa ner en ande i kroppen, då påverkas ju vårt hjärta. Man kan ju få sån jävla hjärtpuls och det man tror man ska fan dö hjärtinfarkt. Och det blir för stark påtryckning för. Och jag tycker folk är idioter om man har en pacemaker och har dem på kurs. Jag kommer aldrig ha sådana kurser, men jag vet om folk älskar det med andarna ska liksom anta oss och vi ska jobba i trans. Och det är ju skithäftigt, va. Det är ju helt otroligt när sådana andliga läkare går ner och gör mirakel. Det är jätteintressant, men man måste vara försiktig. Och sen om man sätter masshypnos, man sätter ner 30, 40, 50, jag vet de som gör det på en del kursgård, 50 personer samtidigt när andan hoppar ner dem. Ni förstår ju själv. Det kan ju bli värre än att vara på ett psyke.
Mm. Shit, vad kan du utveckla det? Förlåt, jag är bara lite mer nyfiken. Vad menar du typ?
Nej, men det finns ju kursgårdar idag som de har sådana transövningar, va? Och så sätter de den här läraren ner dem i trans och så tar de in andar och så. Alltså, när jag gjorde väldigt kort tid så hade jag så i mina kurser bara för att de skulle vara testare, va? Men ganska fort så insåg jag att jag har inte den rätta utbildningen för att göra det. Absolut, jag har ingen utbildning alls i det. Så att man måste gå i lång lära. För att jobba som transmedie, det kan ju ta flera år. Och det är inte alla människor som passar i det. Man får ju inte ha starka nervproblem. Då kan man ju glömma det totalt. Så man måste vara extremt mentalt frisk för att bli ett duktigt transmedium.
Jag får en bild typ så här att det sitter liksom 40 pers i rad och de får liksom så här Tourettes-syndrom liknande och börjar liksom prata i, liksom, i olika sätt och inte till varandra.
Jo, men jag har ju sett människor gå i trans, alltså inte på mina kurser på så sätt, men Jag har varit med om en kund jag hade i Trollhättan. Det är nog min läbbigaste kund på ett sätt. Han rår inte för det. Men liksom jag vet inte vad jag hade gjort med det vägledande. Och så ska jag en healing. Men jag kan säga det att då hade jag en av mina bästa vänner. Min älskade Ton, hon bor ju numera uppe mot Ludvika. Men då förstås så var hon i butiken och jobbade. Och hon kände på sig att någonting var fel där inne. Och det var bara det att han tog in en ande. Och sen började han bara skaka lite grann. Och så jag drev ut den lika fort. Så jag var inte rädd för det, va. Men det är ju en sån person som inte fick gå utbildning hos mig sen. För det är helt, alltså jag kan inte ens ha på meditationskväll. Det funkar inte. För att när han släpper in andar ut och in så finns liksom ingen, alltså han förstod inte heller vad jag sa. Alltså han kunde till en annan när fan som helst. Alltså det var ju, ja men det är inte så roligt när någon ligger och skakar bänken som om de har ett elektriskt anfall och så. Det hade han ju inte, va. Men liksom att då, det är liksom, alltså han rår inte för att andarna hoppar ner. Absolut inte. Men om inte en sån vill lyssna på vad de ska göra för att slippa det igen, då har vi ett problem. Och det är stort.
Ja. Jag tänker tillbaka på det här med transmediumskap då. Att du sa det att man släpper in och man tappar bort sig själv. Eller inte tappar bort sig själv, men sitt eget med. Man kopplar bort sig själv. Ja, ja. Men hur, alltså, man har ingen kontroll på sig själv då. Alltså man kan inte bestämma. Alltså om vi säger då att du ska köra en sån session och så får du in en ande hos dig som inte vill dig väl. Har du möjlighet att slänga ut den
nej,
då? Eller?
Nej, då ska jag vara jävligt skolad, va. Utan det enda var ju det. Jag hade alltid kors på mig. När jag gick alltid trans hade jag alltid kors på mig. Jag bad Fader Vår. Jag gjorde stora ceremonier. Renade rummet. Det måste man alltid. Det var så extrema prestation jag var tvungen att ha. Jag måste tvungen att, ja, jag fick ju inte dricka alkohol dagen innan. Eller jag fick liksom verkligen vara ren i min energikanal. Och jag åt aldrig. Då åt jag bara frukt oftast en sån dag när jag ska göra det. Åt jag bara frukt. Och då lättar man sig. Va? Så att, vill man öppna upp sig snabbt medialt, då är det bra att bli fruktotarian eller vegetarian. Därför att man får lättare vibrationer. Va? För kött gör att du blir tyngre. Mm. Så ska du öppna upp för din medialitet snabbt och så. Då är det ju faktiskt vegetarianism som gäller. Frukt och vegetarian är ju väldigt svårt att vara för att få i sig alla B-vitaminer och allt det där.
Men du får inte några typ minnen eller ingenting från den anden
som kommer in? Alltså går man från i fullständig trans så jag kommer inte ihåg någonting. När folk har skrivit så här, det enda vi gör då som vi gör lite åt det hållet, det är när andevärlden kommer. Vi har automatskrift, det måste jag säga, för det gör vi faktiskt. Och det är liksom under kontrollerade former att vi, jag eller Lennart är med de här eleverna och så sitter de och skriver och så tar de in andarna. Men oftast då när de har haft en automatskrift första gången till exempel så är det ju inte så farligt. Det är liksom, de vågar inte släppa in fullt ut och så. De kan få normatur, några sträckgubbar eller konstiga saker som de inte fattar vad det är, som de aldrig skulle ha gjort om de var vid medvetande. Så att man har ju koll hela tiden, va, så att säga. Det är någon gång för länge sedan man har avbrytit någon person som hade ritat kanske mindre bra energier, och det var ju, brände vi direkt för det var bara skit. Det var en enda gång som jag kommer ihåg har det hänt med automatskrift, men det är 20, det var i Trollhättan. Då hade vi en i Trollhättan som, vad heter det, han tog in en väldigt mörkande, alltså det var inte okej. Alltså han ritade en bild på den till och med. Han ritade liksom anden, och det kan jag säga, det var ju inte en icke-kriminell person i alla fall.
Nej.
Men det har hänt en enda gång, så att säga. Och så att det är ju väldigt noga där med reningen. Man måste rena varje person, gå med salg över personen och liksom se att de har ingen ande i sig när vi börjar. Men det är så mycket som ska, man kan ju inte liksom vara, det går inte att vara nervsjuk och hålla på med trans eller automatskrift, det funkar inte.
Nej, men då är det du som lärare då, om jag skulle ta in en ande i mig, då kan du hjälpa mig att avbryta det om det inte skulle vara bra för mig.
Absolut, jag driver ut
den. Ja, men
har jag en bibel och sätter den bara på skallen och sen så driver jag ut den.
Ja, nej, men då finns det ju ändå någon form att kontrollera så, det på ett sätt.
För man kan säga så här allmänt till alla lyssnare, så kan man säga så här, är det som man känner att någon ande hoppar ner och man känner att, om jag sett dina papiller på hopp eller om du nu inte är sjuk, då liksom kan man ju alltid, man kan alltid hålla på axlarna och be att anden, jag ber att den här anden lämnar den här kroppen, Fredrik, nu, så säger man det ganska bestämt liksom att jag driver ut anden nu liksom, så där, och så ber man Fader Vår, då brukar det lossna. Så har det alltid gjort för mig i alla fall.
Du hade ju, du fick ju hjärtproblem ju.
Ja, precis.
Hur ändrades liksom livsbilden för dig efter du fick det beskedet?
Gud, alltså det var ju, först var jag förlamad i vänster ben. Jag hade ju ingen känsla. De skulle ju kapa benet under, när jag låg under operation, ringde till Lennart och sa, nu måste vi ta Pers ben. Och Lennart skrek bara, nej, nej, nej. Ja, då får vi göra det när han har vaknat. Och det hade de ju tänkt göra. Så Lennart kom ju dit, det var på sjukhuset, någon dag senare också. Och då höll de på det, och de fick ingen liv i benet. Men han tar på ett jävla ställe på hela jävla benet, så får han en reflex. Jag skriker på en liten jävla punkt.
Jäklar.
Och då kunde de ju inte hugga benen av mig. För att då vädjade vi 2 veckor och då kom det tillbaks.
Varför ville de kapa benet för?
Ja, därför att det var ju dött. Jag kunde ju inte använda det.
Men varför hade du dött?
Ja, det var något fel under operationen, att jag fick syrebrist i benet. Så att jag hade ju en aortadissektion som gjorde att hela skiten höll på att gå riktigt åt helvete. Så jag har ju sådana stansar, heter, tror jag, hela kroppen har. Alltså alla sådana större, jag kan ju ingen läkare. Men liksom att då har man, ja. Så de gick in i ljumsken då, sådär. Så att, men liksom mitt ben idag, alltså, det har kommit sakta tillbaka eftersom. Men alltså, jämför man mig för ett år sedan, och så har man sett mig på till exempel den här mässan som var i Borås. Då kan ju ingen tro knappt jag var sjuk, för jag var ju riktigt alert. Mm. Jag brukar inte springa så mycket på seansen. Jag sprang ju som en tok förut. Jag hade ju joggingpass, körde jag när jag hade seans. Det har jag inte idag. Men jag har faktiskt börjat, det var lite häftigt, för jag kände mig så glad efter den seansen, att det var ju över 100, närmare 150 personer. Och det är ju den största seans jag haft sedan jag var sjuk. Så jag har ju hellre valt så här små gruppseanser och en, där liksom känns mindre stress på något sätt. Och det är ju så att jag är ju så van hur jag jobbade förr. Så jag har ju fått anpassa mig själv lite grann hur jag ska spara min energi. För den är ju inte lika hög som den var. Alltså en kort tag kan jag ha en seans och så. Så att,
Men du sa ju förut typ så här att du får ju till dig grejer väldigt, väldigt snabbt. Ju.
Ja.
Hur gör du för att liksom sålla ut saker när du får så mycket information på en
sån? Nej, men om jag är på en stor seans, då bara blåser jag på.
Ja, men jag menar, men jag tänker du så här, hur kan du liksom, är det svårt att urskilja så mycket på en gång?
Ja, det kan ju vara. Om det kommer 2 andra som tjatar samtidigt, då måste jag antingen be den ena gå så jag bara hör den ena, eller att jag stänger av mig, liksom sätter som en mur emellan med den andra och sånt där. Så att det där. Men det kan ibland, alltså någon gång, inget medium är ju perfekt. Inget medium, om vi säger att vi går på 20 seanser av mig eller någon annan i Sverige, så är det alltid någon gång en kontakt inte fungerar. Kontaktsladden är utdrag, kan man säga, va? Och det kan vara också de yngre, om man säger så. Nu ska jag inte säga att jag undviker dem, absolut inte. Men de äldre har ju liksom haft kanske 20 stycken döda. Men kanske 3, 4, 5 stycken som är döda. De har haft en man som har dött eller hit och dit. Sådär. Och då är de är ju som en lättare kund på ett sätt. För de har ju så många andar som man kan välja på, låter jag hemskt säga. Men förstå mig rätt, va? För yngre personer som kanske aldrig varit på en seans och de vet knappt vad det är och så. Då liksom... Vad man behöver göra när man ska på seans, det kanske är bra om man tar reda på vad hette min farfar, vad hette min mormor, vad hade de för karaktär, hur såg de ut och bla bla bla. För då kommer man ju lättare att se eller förstå vem det är jag pratar med. Är ni med? Mm. Så om du har aldrig träffat en död släkting och jag beskriver den för dig, om inte jag kan säga några korrekta siffror eller ett årtal när de gifte sig eller sådär, då kanske du vet vem det är. Eller att jag kan säga någonting, ditt andra namn eller bla bla bla. Alltså, förstår ni vad jag menar, va? Mm. Så att det är ju, jag vet inte varför vi var riktigt där. Men.
Nej, men om det är så svårt att sålla mellan informationen.
Ja, ja, alltså ibland det kan ju vara det. Alltså, när man har storseans måste man ju vara 7 gånger mer skärpt. Alltså. Det tar ju 7 gånger mer energi. Alltså en storseans, då är det bara att lägga sig nästan. Nej, men alltså man blir så jävla dränerad. Det fattar inte folk. Folk tror att man kan liksom ha 5 seanser på en dag. Det ska man ju inte klara. Det funkar ju inte.
Nej.
Så det tar mycket energi, men det ger också väldigt mycket. Ibland har man ju enorma seanser som ger enormt mycket energi tillbaks. Alltså att man får ett budskap och personen kommer i starka känslor och sådär. Och de kanske liksom känner igen situationer. Och man kanske också kan, det har jag haft många länkar till, där papper kommer och ber om ursäkt. Men jag tycker idag, så om jag tittar för 20 år sedan, sen första seans jag hade var ju då 1999 i Kalmar. Och min första storseans. Och titta, nu är det bara 24 år jag haft det. Men om man tittar då på den liksom, vad var det jag ska ha sagt där? Nu följer jag bort det.
Pappor som ber om ursäkt.
Ja, ja, och då kommer de och ber om ursäkt. Men det är många kvinnor förr i världen som sa, nej, han vill jag inte prata med. Han vill jag inte höra. Han bara slog mig. Och det är så att när vi dör, hur jävlig än vår pappa var, eller mormor eller morfar eller vem det nu är, så är det ju inte säkert att de är exakt så. För så oftast är det ju inte. För det bästa för oss att vi ska få frid, det är ju för att vi måste ju släppa gammal skit själv. För som jag är bitter hela livet på att pappa gjorde så eller pappa gjorde så, då kommer jag ju inte vidare, va. Även om de har gjort groteska saker, vissa saker som incest och så som är grovt, eller att man har spöats liksom och i fastbunden och torterat, det är ju liksom ännu jävlar, va. Men förstår ni vad jag tänker, va? Mm. Så vi måste försöka släppa vårt ego, för vårt ego är ju jättekul. För den vill ju liksom gottas i saker och ting, och nu ska vi lida offerkoftan på, förstår ni, va? Mm. Och jag menar, pratar vi inte med egot så förlåter vi direkt. I'm sorry, men så är det ju. Sen gick jag min andningspågutbildningen, och den har ju lärt mig mycket också, min andliga resa, andningspågutbildningen. Vilket helt år för Lena Kristina Tulse och jag kommer inte ihåg vad han heter nu, men i alla fall Thomas Wollsjö eller något sånt heter han. Och det var ju där liksom, de höll ju fast mig, alltså. Det låter hemskt där, men de höll, liksom tog i min kropp, för att jag ville bara fly. Så fort det kom jobbiga känslor med någonting, så ville jag ju bara liksom fly min kropp, va. Och det är jätteviktigt att man måste inte bli fasthållen, men liksom att gå in och möta sina egna rädslor. För att om jag är rädd för det, ormar kan man vara rädd för, det kan man ju vara, eller kackelacka. Men förstår ni vad jag tänker, va? Vi måste ju tänka på oss. Ett, all material utveckling är personlig utveckling, eller hur? Vad tycker du, Fredrik?
Exakt, jag kan bara hålla med.
Mm. För att om vi inte jobbar med oss själva, hur ska vi då kunna hjälpa andra sen?
Ja, det kan vi inte.
Nej, absolut. Nej. Inte. Nej. Men många tror bara att det bara gångkursen kan bara jobba som medium. Det är
Finns ju folk som inom det mediala ibland som pratar väldigt mycket om att människor är besatta av demoner. Lite som så här, man kastar ut sig det ganska lätt egentligen. Mm. De har ju märkt lite nu det senaste att det dyker upp. Mm. Vad tror du om det?
Jag tror att demoner, vi skapar våra egna inre demoner, men sen är det ju rädslor. Om jag är rädd för mörkret, om jag är rädd för demoner, om jag är rädd, och allt det där, så drar jag till mig så mycket mer jag tänker negativt, att kan jag dra till mig skit. Så enkelt är det ju, va. Sen en sak som är viktigt, att när man använder droger, som inte jag gör, men de som använder mycket droger och festar och parter och tar lite ecstasy och lite heroin och lite amfetamin och så här, då får man skylla sig själv. För då kommer, och när man super för mycket och blir stenfull och man blir livlös och allt det här, det är då andevärlden bara hoppar ner. Så drick ingen sprit. Använd inte narkotika.
Nej, men man säger oftast, då blir ju frekvensen ganska låga och då är det ganska lätt för de här. Och
liksom, då tar de ju över, va? Mm. Så har man mycket problem med andar, ge fan i spriten. Och absolut,
men tror du att det är vanligare än vad man tror att de här demonerna besitts, alltså, i människan?
Nej, jag tror mycket kan handla också om att vi har vanlig jävla ångest, eller att vi har massa andra människor som jagar, och så det blir någon slags demoneffekt. Jag tror inte att alla som tror att man demon i sig har det. Jag tror faktiskt inte det, men det finns nog många som har det också.
Mm. Vi ska ut i Rambergsgården imorgon.
Jajamän.
Jag och du och Fredrik bland annat. Har du känt in den gården någonting?
Nej, jag gör ingenting för imorgon på plats. Nej. Jag skiter i allt tills dess. Nej, men alltså, för skulle jag gå in i den gården, då skulle inte jag kunna ha gjort något idag.
Nej. Men tror du typ så här att...
Jag vet att det kommer bli ett rent ut sagt en av mina värsta upplevelser, tyvärr. Så får jag sova någon morgon natt, då tackar jag Gud. Jag får ta Bibeln med mig, massa kors ska ta med mig.
Jag tror att vi alla tre kommer ligga Per i mitten och jag och du på varsin sida, och så sover vi tillsammans. Ingen vågar röra sig ur sängen, livrädda alla tre.
Jag ser fram emot imorgon. Ja,
faktiskt.
Ja, det gör jag. Verkligen.
Men jag kanske ska låna lite biblar åt dig.
Absolut, vi får väl förse oss här.
Vi har ju kors här i alla fall.
Ja, jag tänkte säga det. Vi får förse oss här i butiken med diverse stenar och
rökelse.
Rökelser och symboler som skyddar oss.
Jag tänker lite grann så att det är ju det som är så spännande imorgon, att vi kommer åka till Rambergsgården. Och vi kommer ju käka lite julbord, och vi kommer filma det självklart lite grann när vi står och lagar och så. Så det får ni absolut inte missa på YouTube, för det kommer bli en fruktansvärt cool upplevelse. Eller fruktansvärt,
en fantastisk
kanske. Jag brukar alltid säga fantastisk, och det säger något annat. Ja. Men jag tror att det kommer bli en bra video på Rambergsgården, för jag tror att våra nya spökutrustning och så vidare kommer få säkert väldigt mycket spel.
Den kommer få jobba.
Den kommer få jobba,
det är vår förhoppning. Och Och sen får man säga att vi har ju den största respekt för andra sidan. Både du och Oskar och även Per som är här naturligtvis. Och det jag menar med att man vill att saker ska hända så är det inte det att vi kommer provocera eller på något sånt vis. Men
vi ska inte slänga stolar i golvet hoppas jag.
Nej,
och vi slänger inte sten i glashus heller.
Nej, men
just det att det är ändå häftigt med det här oförklarliga. Det ligger en tjusning i det tycker jag.
Och sen är det ju så kul om man kan få liksom
bevis
på något sätt och lite instrument och lite sånt som vi kanske får skuggor kanske vad som helst. Då. Men
ja.
Det kommer bli en väldigt spännande grej. Och sen då självklart så får man ju inte missa när vi åker till Patrik Isaksson. Du får göra som du vill men aldrig förråda den. Och då tänker jag typ så här, vi kommer antingen förstöra hans låt men vi kommer äta en god lasagne.
Absolut. Det är ju ett som är säkert.
det sa att han var en bra kock ju. Så det får jag verkligen hoppas. Så att nej och Per, om det är så nu att man vill hitta er och hit och det ni gör, hur gör vi det?
Då går man in på trollsveden.com för där finns ju information om adressen tror jag. Det ska den vara och öppentiderna är ju ibland får man ju om man kommer långväga så kommer man ju alltid kolla att vi har öppet. Det är ju oftast alla röda dagar. Om det är röd torsdag är alltid stängt och alltid söndag är stängt förutom då nästa helg för då har vi öppet för julskyltningen. Men annars så har vi ju vi har öppet alltid måndagar också stängt. Så att, men man kan ju kolla upp alltså att man får långa
sätter du Lennart i skyltfönstret då med en tomte direkt då?
Jajamensan.
Så att, som ni hörde.
Alla röda dagar.
Kom hit alla röda dagar. Julafton, nyårsafton, midsommarafton, då har de öppet. Nej, Nej, alla icke-röda dagar. Och kom och gärna se den här julskyltningen då. För det blir ju intressant tycker jag.
Absolut.
Faktiskt. Så att Per, jag tackar för detta och för att se mer utav Per när vi pratar bland annat om hur man spår in kristallkula, hur det fungerar, hur egentligen Fredrik har levt sina tidigare liv och allting som han berättar om mig. Det finns på YouTube så in och kika på det på YouTube för det är fruktansvärt coolt.
Det är spännande.
Nu
ser
vi igen det, fruktansvärt coolt. Nu ser vi fruktansvärt igen. Det är fruktansvärt kväll imorgon.
Nej, en magisk kväll imorgon.
Ja, just det.
Och en fantastisk dag idag.
Du, tack så mycket Per. Du är magisk.
Hej Coop-medlem. Vi vet att du gillar att göra bra affärer. Så köp färsk laxfilé för 179 kronor kilot. Det blir gott till en fräsch vårsallad med ätmogen avokado för 10 kronor styck. Du hittar helgens bästa medlemsklipp på Stora Coop. Vi ses.
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
Storytel presenterar. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Lyssna på fängslande reportage, olösta mysterium och massor av titlar som får dig att känna mer. Prova Storytel gratis.